Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Så jag hade hans huvud mellan mina ben i 5 minuter och efter typ 3 minuter började han skrika. Och det var det sjukaste. Och då står jag där och han börjar skrika. Och jag bara så här, har jag min bebis som skriker mellan mina ben? Alltså jag bara, det här är det sjukaste.
Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av just din favoritpodd. Ja, jag lägger faktiskt det ordet i din mun nu. Vattnet går med mig, Nina Campioni. Alltså visst kan man babbla om förlossningar exakt hur länge och hur ofta som helst. Det blir liksom aldrig tråkigt. Men så är det ju också ett jäkla mirakel hur vi kvinnor kan skapa liv inom oss. Ja, men det är ju det. Det är helt otroligt. Och precis detta pratar vi väldigt mycket om i avsnittet som du nu ska få höra med ingen mindre än superinfluensen och superentreprenören Michaela Forni. Vi pratar också om vikten av att se vad man själv som kvinna behöver under graviditeten och förlossningen. Och den kraft som man kan få av ett förlossningsrum där exakt alla är i ett och samma team. Så take it away, Michaela Forni.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Alltså grattis både till bebis och till förlovning.
Tack, det har varit några riktigt sjuka veckor.
Eller hur? Vi måste faktiskt, nu är ju inte det här någon slags förlovningsbröllopspodd, men vi måste ändå ta upp det här med den bilden som du la upp på Instagram. Ni får gå in och kolla på Fornis Instagram om ni undrar hur den ser ut. Den, vi får ju ändå säga att den är lite babyrelaterad.
Det är den ju faktiskt. Ja. Det hade varit mysigt om du hade en förlovningspodd också, tycker jag. nej, men alltså så sjukt. När Dante var 7 veckor så var jag iväg och köpte pysventiler på apoteket. För att det är sånt som man gör när man har en magbebis. Och när jag kom hem så låg Dante och körde en bättre skrikfest i sovrummet. Och när jag kom in så såg jag att han hade någon ny outfit på sig. Och då trodde jag såklart att det hade skett någon olycka. Men det hade det ju inte, utan på hans body som han hade på sig stod det "Mommy, will you marry my daddy?"
Så jävla gulligt.
Så jävla gulligt. Med så här text så att där man tyckte att det skulle se ut som att Dante hade skrivit den själv. Så att det var så här barnsligt skrivet. Och sen så hade gick Damon liksom efter mig i sovrummet. Och
tårar i ögonen redan nu. Det här är ett jobbigt program, känner jag.
Och gick ner på knä. Och jag var så jäkla chockad, för att vi har alltid sagt bebis först, giftermål, förlovning sen. Men sen tänker jag ju inte 7 veckor efter. Nej, att han har kommit.
Han var nu äntligen
ledsen. Utan jag tänkte kanske 1-2 år, 2-3 kanske till mig, jag vet inte. Efter 2 kanske jag hade börjat hetsa, jag vet inte. Så att jag var så jäkla chockad. Och det sista man tänker sig är ju att man ska bli friad till en måndag när man har varit och köpt pysventiler.
Exakt.
Och man är så här osminkad och har fettigt hår och inte duschat på några dagar och är liksom vad man själv tycker är sitt sämsta jag, men vad ens partner kanske tycker är ens bästa jag.
Precis. Mm. Så fint.
Alltså, så det var väldigt fint.
Jätteroligt. När du läste, jag måste bara, när du läste liksom bodyn, kopplade det då eller blev man så här bara,
Nej, men det var ju lite så här chockartat, för Dante var så himla hysterisk också. Jag tror att Damon var nog lite stressad och hade liksom dragit på den här bodyn och var säkert nervös. Bebisar känner ju sånt. Mm. Så Dante var nog lite så här, vad fan är det som sker här? Pappa, vad händer? Så han var ju så himla ledsen, så att jag såg texten, men så var jag lite så här, men vad är det här? Alltså, friar Damon till mig nu? Eller är det något skäl? Alltså, jag förstod inte. Och samtidigt så var jag bara så här, hur mår Dante? Och liksom höll på och vaggade honom och så. Och sen när Damon då liksom gick ner på knä och tog upp fram den här ringen. Då var det bara så här, och Damon var så här stressad och jag var stressad. Och det blev bara, ja, men då var det så här, bara, men gud, det händer det här typ. Och Damon bara, vad säger du då? Jag bara, jag vet inte, friar du till mig nu? Och jag bara grät och grät och grät och grät. Så att jag fattade typ inte riktigt. Utan det var först efter, när Dante somnade för natten sen. Mm. Och vi i lugn och ro satte oss ner tillsammans. Då var det så här, jag bara, wow. Men gud, vi har förlovat oss. Mm. Vilket var världens häftigaste, härligaste känsla. Så att, ja, det var absolut det märkligaste. Det är lite som att föda barn också. Så här. Mm. Från en sekund till en annan har man en bebis, man fattar ingenting.
Nej.
Från en sekund till annan så bara, okej, då var vi förlovade då. Mm. Fan vad mysigt.
Precis. På ett ögonblick så bara ändras allting.
Så ändras liksom. Allt.
Ja, häftigt.
Verkligen.
Ja, grattis till
tack.
Det. Underbart. Tack. Du, vi får väl ändå gå in på poddens ämne. Men givet då att ni nu är förlovade och har ett barn. Hur har dels hur ert som par, planeringen för barn, hade alltid funnits där? Och hur känner du inför, alltså hur har du varit i ditt liv när det gäller just planen för barn?
Jag har alltid vetat att jag vill ha barn. Det har liksom varit någonting jag har känt starkt sen jag var typ tonåring liksom. Att säga, jo men jag vill ha barn. När jag var yngre så kände jag nog att såhär, okej, familj, det är liksom det absolut största. Det är större än allting annat. Men sen när jag växte,
är det din italienska ådra som kommer in?
Det är det ju, alltså, eftersom att jag har liksom den här stora italienska släkten. Och jag är uppvuxen med liksom, familjen är allt. Det är så jag har växt upp med den livsfilosofin. Och jag har känt att mina föräldrar, min farmor och farfar, min mamma och farfar, alla har varit så här, familjen är allt, punkt. Det är det viktiga. Ingen har haft andra saker som har varit större. Det har inte varit så här fokus på karriär eller att man måste se världen. Eller liksom, även om sådana saker också har varit viktigt i min familj, så har det verkligen varit familjen först. Men sen så när jag växte upp och själv började göra lite karriär och tyckte att det var så jävla roligt också, så blev jag lite så här, nej men okej, jag kanske inte vill skaffa barn jätteungt. När jag var yngre så var jag övertygad om att jag skulle ha barn innan 25. Men sen kände jag att så här, men det är ganska kul att liksom jobba och hålla på med självförverkligande. Det har jag tyckt har varit väldigt, väldigt roligt. Sen är det ju också så att ju mer du håller på med det, desto mer bekväm blir det ju. Jag och Damon har ju varit klassiska dinks liksom, double incomes no kids, och hängt med andra dinks.
Det är ett väldigt lyxigt liv.
Det är ett väldigt lyxigt liv. Där är så här, jag pratade med min kompis Josefin Dahlberg som också är influencer. Hon håller på mycket med yoga och meditation som jag också håller på med. Och där pratade vi just om det här med att man i flera år bara har premierat sig själv. Man vaknar upp varje dag och så här, vad behöver jag idag för att må så bra som möjligt? Ja, okej. Nej, men hur känns min kropp? Och du vet, så här, jag som är så himla mån om mitt eget välmående. Mm. Varje dag är så här, åh, idag behöver jag få meditera en timme. Idag behöver jag få göra det här och här. Eller, ja, idag behöver jag ta ett gott glas vin när jag kommer hem och äta något extra gott. Eller jag ska gå och lägga mig jättetidigt, eller jag vill se 5 avsnitt av en serie när jag kommer hem från jobbet och äta godis till middag. Allt handlar ju bara om jag. Och då har jag varit så här, vad fan, ska jag liksom byta bort det här mot att någon annan ska komma först? Och eftersom att man heller inte har barn vet man inte hur mycket man behöver offra, eller vad man nu ska säga. Men till slut så kände ju både jag och Damon att nej, men nu vill vi verkligen ha barn. Och nu, vi kände väl att vi började bli lite trötta kanske på det självcentrerade. Att till slut så kände vi lite så här, okej, ja, vi går på en vinbrunch idag igen varje helg för att vi typ inte har något bättre för oss. Eller så här, ja, man dricker några extra glas vin på middagen med kompisarna för man kan ändå vara bakis imorgon för vi har ändå ingenting inplanerat. Och då kände vi kanske att så här, ja, men det hade varit kul att gå till en lekpark också. Och vi märkte att så här, vi umgås mycket med kompisar som har barn. Och vi märker själva att vi tycker om det mycket. Så här, vi har inga problem med att resa med folk som har barn. Vi har inga problem med att ta typ lika mycket ansvar som föräldrarna. När vi liksom reser med våra kompisar som har barn. För att vi tycker att det är skitkul. Mm. Och i det så kände vi väl att så här, okej, ja, nej, men
det är läge.
Vi är redo. Så att ja, jag har alltid vetat att jag vill ha barn. Jag och Damon har alltid vetat att vi vill ha barn tillsammans och vi vill ha en familj. Vi visste kanske inte exakt när, men det växte fram ganska naturligt. Liksom, det gjorde det.
Och hur gick det sen då när ni väl hade kommit fram till att det var läge?
Nej, men sen så bestämde vi oss för att köra. Och så det liksom, Dante var högst välplanerad och efterlängtad. Det är många är liksom väldigt nyfikna. Jag pratade om det i en annan podd för ett tag sedan. Att många är nästan besatta i så här, hur lång tid tog det för er att bli med barn. Och jag har insett själv att det är inte så hälsosamt att prata om det. Det är utifrån mig och hur jag fungerar. Jag själv har blivit väldigt stressad av att höra hur lång eller kort tid det har tagit för andra. Och också att det liksom, det har själv varit nästan det första jag frågat andra. Och sen så, ja, men när man själv försöker kan, är alla svar jobbiga. Det finns inget rätt svar från någon annan liksom. Och jag har också insett att det spelar ingen roll hur lång tid det har tagit för andra eller kontra. Och sen handlar det också om sin egen känsla. Jag märkte att någon av ens vänner kan säga så här, ja, vi har försökt så här länge. Det har varit svintufft. Det har varit så länge och det har varit så jobbigt. Och så kan man bli jätteprovocerad och tycka att men det där var inte alls länge.
Just det.
Eller så är det någon annan som säger att nej, men gud, vi blev nästan gravida på en gång. Och så har de försökt i kanske något år till och med. Men deras version av det var så här, nej, men det fick bli när det blir. Vi slutade med preventivmedel så var det inte så noga. Så det var så enkelt. Så det är också så här folks
uppfattning
om vad som är länge att försöka skaffa barn är en definitionsfråga. Och jag märkte också att när jag började säga till folk att nej, men vi har försökt så här länge, så reaktionerna jag fick var också väldigt märkligt att få. Antingen så här, men gud, då hade ni jättetur att det tog så kort tid. Och så kände man så här, nej, men jaha, okej. Ja, det tyckte du, ja. Och sen någon annan, vet, en av mina tjejkompisar började gråta. Bara, men gud, vad tufft, har ni försökt så länge? Och då blev det så här, nej, men gud, nu blev jag satt i en situation, ett fack här som jag inte alls trivdes med, där det skulle vara synd om mig helt plötsligt. Och det blev också fel för mig, så att jag bestämde mig ganska snabbt när jag började. Jag berättade ju för alla vänner innan jag gick ut med offentligt, vilket jag är väldigt glad över. Men då bestämde jag mig att nej, men det här är ingenting jag ska prata om offentligt. Det här, det är inte det som är viktigt.
Det gagnar ju ingen egentligen.
Nej. Och liksom, faktiskt, jag tror inte att någon vinner på att veta hur lång tid. Och sen så tror jag att den hetsen gör lite att folk också, som jag uppfattar det, är väldigt, ja, men det verkar vara väldigt viktigt för folk att få låtsas som att det gick väldigt fort. Och då börjar folk ljuga, och det är inte heller bra. Så därför blir det också svårt att jag upplever att många har varit så här, nej, men vi blev gravida på en gång. Men det är också en definitionsfråga om vad man menar med det. Och då kan någon annan bli jättestressad av att behöva höra det. Liksom. Och det gäller inte kvinnor, det gäller män också. Så att Dante var superplanerad och jätte efterlängtad. Och vi har ju velat ha familj superlänge. Även om vi då inte aktivt har försökt så har vi ju vetat att vi vill ha familj. Mm. Så det var ju så jäkla häftigt när man väl plussade på den där stickan och förstod att yes. Och också såklart svinläskigt eftersom att det är ingen garanti att det blir ett barn bara för att man plussar på en sticka.
Nej, precis. Hur var liksom graviditeten? Kände du oro kring något specifikt? Eller vad kände,
alltså jag var ju superrädd för missfall i början eftersom att statistiken ändå är så hög. Och nu har, tack gode gud, behövde jag inte gå igenom det. Men jag var verkligen förberedd på att det kunde ske. Mm. Och var tvungen att använda mig av väldigt mycket meditation och liksom mantran för att ta mig igenom den oron. Och också att så här, kunna känna själv att om det sker så kan jag liksom inte gå under. Jag måste kunna acceptera det som händer. Så jag var jätterädd i början. Och sen så i vecka 30. Alla säger så här, efter 12 veckor då kan du slappna av. Mm. Och vecka 13 skulle jag dejma på en musikal och så springer jag och kissar precis innan och då har jag en blödning.
Oh, Gud.
Och du vet, det var så här, i samma sekund som jag bara hade börjat slappna av så får den här blödningen. Och också då att då satte jag på den här musikalen och vet att det kan bara vara en blödning, det behöver inte vara farligt, men det kan också vara påbörjan på ett missfall nu.
Mm.
I samma sekund som jag hade tillåtit mig själv att lite släppa på spärrar. Och det var så jäkla jobbigt. Och då blev jag ju lite rädd några veckor till. Då tog det ännu längre tid innan jag vågade slappna av ytterligare. Mm. Så att jag gick ju ut med det offentligt i vecka 16-17. Och då kände jag att jag började kunna bli genuint glad över graviditeten.
Mm.
Liksom. Och innan var jag väldigt orolig. Och det tyckte jag var värre än de fysiska påfrestningarna.
Mm.
För sen så, ja, jag mådde superilla. Jag tyckte det kändes som att, alltså, exakt samma känsla som när man har druckit så här, en flaska rödvin och rökt ett paket cigg. Och så vaknar man upp dagen efter och har den här skittunga huvudvärken, den här äckliga smaken i munnen. Det här illamåendet som gör att man vill jättegärna ha en burgare, men när man äter den så spyr man efter två tuggar. Alltså man känner så här, nej men gud, det går inte, varför vill jag ha den här? Typ, jag borde ätit en sallad, fast jag vill ha burgare, fast jag borde ätit en sallad. Men jag testar lite pommes. Så tyckte jag att första perioden var. Och extrem trötthet.
Mm.
Liksom. Hela graviditeten. Fan vad trött man är.
Men hur är det då att gå ut? Som man är så stor influencer som du är. Och gå ut med en sån här sak offentligt. Hur går tankarna innan? Och hur, liksom, hur mycket planerar man för det här inlägget som man ska släppa? Och så?
Jag planerade inte så mycket över hur själva inlägget skulle se ut. Men jag bestämde mig tidigt för att jag skulle vänta ganska länge. Inte gå ut direkt när de här 12 veckorna var över. Jag har nog en ganska mycket integritet. Och är en människa som inte tar så lättsamt på att bara kasta ut med grejer. Jag är väldigt mån om mitt privatliv. Liksom. Så att för mig var det viktigt att vänta lite länge, så det bestämde jag mig snabbt för. Också för att det var jätteviktigt för mig att få berätta för mina kompisar innan. Och det var så här, det här var precis innan julen. Så det var också under hela julperioden. Så vissa nära vänner hann jag inte berätta för förrän vecka 13, 14, 15. Och då följde sig ganska naturligt med att vi skulle åka till Maldiverna. Och då bestämde jag mig att, men jag går ut med där. Och det var inte för att jag skulle få en perfekt bild i solnedgången. Utan för att då hade jag också lite distans till livet där hemma. Och det kände jag också var viktigt. Att jag ville inte så här, gå ut med på Instagram och sen typ gå på gatan så titta folk. Eller jag vet inte, gå på liksom, helt plötsligt då blir det så mycket fokus på en.
Mm.
Och jag kände att jag behövde bara få ta in alla grattis, alla intryck och alla, alltså allting bara i lugn och ro. Och jag var glad över att jag gjorde det så, för att då kunde jag gå ut med det där. Och sen kunde jag liksom ta några dagar och verkligen bli glad för alla som grattade mig. Kunna ta in det och inte bli stressad och tycka att det var jobbigt. Utan då blev det bara härligt och varmt. Liksom.
Och hur har liksom resten, liksom, tankarna kring att dela med sig av graviditet och även kanske nu med barn och så? Hur tänker du där? Liksom, hur mycket delar man utåt?
Alltså, i det är jag väldigt ofiltrerad.
Mm.
Så att det är så svårt att beskriva var ens egna gränser går för vad som är privat och vad som är helt okej att dela med sig av. Mm. Jag går bara på min egen magkänsla av vad som känns rätt för mig. Men från att jag valde att gå ut med min graviditet så har jag delat allt. alla tankar, alla funderingar, inga liksom restriktioner. Jag heller inte känt, det är ju vanligt att man får säga, ska allt bara handla om graviditeten nu eller? Jag har inte känt mig rädd för det, för jag vet att mitt liv innehåller mycket mer än bara graviditet och en bebis. Mm. Så att jag känner fortfarande att det är en jättestor sak som jag vill dela med mig av. Och under graviditeten var det viktigt för mig att vara ofiltrerad, för att jag tycker att mycket av det jag hörde runt omkring mig var, men gud, jag känner knappt att jag är gravid, men gud, jag mår så himla bra, men gud, att det är så himla lätt. Och så kände jag så här, va, det här är inte alls lätt. Jag tycker det här är jättetufft med allt vad den här graviditeten innebär. Och då var det skitviktigt för mig att gå ut med det så mycket som möjligt. Mm. Så jag var ju med så här vecka för vecka på YouTube och pratade väldigt öppet där. Vet du, något avsnitt bryter jag ihop och börjar gråta. Och i liksom något annat, alltså där bara pratade jag på, jag tänkte aldrig på vad jag sa. Jag har haft en podcast, jag också pratat helt öppet. I min blogg, jag har varit helt öppen. Mm. Instagram blir lite mindre liksom nära, eftersom att det är så mycket fokus på bild på Instagram. Mm. Så att, men följer man mig på bloggen så har man fått se allt. Mm. Och även efter att Dante kom har jag varit så här, alltså hell no, att jag tänker vara en av dem som bara, bebisbubblan, vi hörs. Allt är så mysigt. Utan jag måste få vara ärlig med hur jävla tufft det är. För att jag önskar att andra hade varit mer ärliga med
det. Det är så viktigt.
Det är så jäkla viktigt.
Jätteviktigt. Har du, nu blir det här mycket influencersnack, men det är också intressant, för det är väldigt mycket med det här med kommentarer och mom-shaming och sånt. Har du råkat ut för någonting sånt?
Alltså det coola är att jag har inte fått nästan inte en enda dålig kommentar på min blogg. Och jag modererar ju inte kommentarerna själv på min blogg. Men jag frågar ju personen som modererar. Mm. Och vi har varit nästan chockade över hur peppig och bra stämning det har varit.
Fantastiskt.
Och det är nog för att jag är så himla öppen och liksom ofiltrerad i bloggen. Sen så är det väl också för att det är likasinnade som följer. Mm. Där man har i alla fall lite liknande värderingar, syn på hur man ska leva och sånt. För att om man tittar på skvallerbloggar, där finns det ju där håller ju ingen med mig, utan där tycker alla att jag gör fel i allt. Men det behöver jag inte ta in. Det viktiga är att det är bra, härlig stämning i mina kanaler, och de som aktivt väljer att följa mig, att de tycker liksom, att vi kan visa förståelse för varandra. Så jag har faktiskt typ helt sluppit det. Och då är jag ju ändå, jag förstår att jag kan uppfattas som kontroversiell. Så i liksom skvallerforum så är det ju många som har de åsikterna som jag trodde skulle komma in i mina kanaler, men som inte alls har kommit in. Typ det här med att, va, du verkar knappt vilja barn, det är mycket tjat om egen tid. Eller, jag minns att Ida Varg, jag vet inte om hon har gästat
precis
här.
Men nej, vi har pratat om att hon ska komma.
För hon, det tyckte jag var så jäkla intressant, att när hennes son var såhär 10 dagar eller något sånt, så gick hon och gjorde naglarna. Och så la hon upp en Insta-story som var såhär, gud, varit gjort naglarna och köpte matchalatte. Så härligt, nu hem till mina killar. Mm. Och man såg på henne att hon var så glad, hon hade fräscha naglar. Och alla vet ju hur jävla risig man känner sig efter bebis. Mm. Och hon fick en så här hatstorm som bara handlade om du behöver egen tid efter 10 dagar. Frågan är hur gärna du vill ha ditt barn. Eller typ så här, stackars ditt barn som har dig till mamma. Eller hur fan kan du lämna ditt barn? Och det var så mycket skit och så mycket smuts i de där kommentarsfälten. Jag var helt chock över det jag läste. Så jag hade förväntat mig att jag skulle få sånt också. Mm. Men jag tror att vi kanske har lite olika publik. Mm. Jag tror att jag har ganska mycket karriäristor liksom, i storstäder som har lever
som
lite
har
liknande
liv.
Ja, och som förstår då
precis
hur viktigt det är med känslan av att behöva egen tid, och att det inte handlar om kärleken till ens barn.
Det är gud,
att det är två helt olika saker.
Ja, gud, det är på olika nivåer helt och hållet.
Verkligen.
Men det är ju så himla, för jag tänker så skönt, jag är väldigt glad att det har varit så för dig, för det jag kan inte tänka mig något mer sårbarare tillfälle. Både när man är gravid och när man är nyförlöst mamma. Ja. Att få den här hatstormen mot sig. Alltså man vet ju hur sårad man blir bara av en liten kommentar som inte ens är illa menat.
Precis.
När man typ är gravid. Att man kanske gjort någonting lite semifel.
Precis, under graviditeten kunde jag ju få så här, va? Hur, på Maldiverna, precis när jag hade gått ut med graviditeten, äter du fisken på Maldiverna? De kan ju inte veta vad det är de fångar upp i det där havet. Typ, vet du väl ens att det är en fisk du får äta? Typ. Jag bara, nej, men det var en vit fisk, och de sa att den var typ som liksom torsk, och torsk får man ju äta.
Exakt.
Alltså, så blir man skitnojig.
Ja, visst.
Vad har jag gjort? Någon som kommer till att parmesan, parmesan, parmesan. Varför äter du så mycket parmesan? Du är gravid. Och jag bara, man får
det
ju
får äta
parmesan när man är gravid.
Herregud, det är typ alltså, den enda ost man kan bara moffa i sig.
Och jag är allergisk mot alla andra, så jag hade ändå inte kunnat äta någon annan. Men då blev det så, jag bara, men gud. Så jag är så glad att jag slapp det. För att faktiskt ganska många av mina vänner har fått mycket skit när de har blivit mammor. Men jag tror att de kanske har en, som jag sa, en annan typ av målgrupp. Lite yngre, kanske mer mammor ute i landet. Ja, men som inte kanske lever exakt på samma sätt och har då samma förståelse för hur man själv fungerar.
Hur planerar du för förlossningen? Förbereder du dig på något sätt?
Jag förberedde mig extremt mycket. Och det var också en sån sak som jag fick lite så här, ja, men små pikar kring. Mycket det här med att man inte kan förbereda sig inför en förlossning. Att det är... ja, men så här, ja, förbered dig allt du vill, men när smärtan kommer, då är du körd liksom.
Ja, liksom.
Alltså exakt. Att,
vi så här, vet hur det är.
Ja, men precis. Att så här, okej, okay, men när det kommer så finns det ingen förberedelse i världen som kommer kunna göra dig förberedd på hur det kommer kännas. Men jag lyssnade inte på det, utan jag försökte förbereda mig mentalt väldigt mycket. Och där fick jag också höra mycket att, tror inte att du kan meditera ut ett barn, gumman. Och då kände jag så här, man kanske inte kan meditera ut ett barn. Men det är ju det enda jag vet. Det enda jag kan, det är att försöka förbereda mig så mycket som möjligt. Mm. Och sen om jag blir jättechockad när det väl sker, då får det vara så. Men bättre att göra något än att inte göra någonting alls. Mm. Jag måste ju försöka.
Ja, men man måste väl också bara få utgå från sig själv.
Precis. Så jag läste jättemånga gravidböcker, bland annat din och Gudruns, såklart. Jag har nästan knarkat förlossningshistorier. Jag har sett så mycket förlossningsvideos på YouTube och liksom lyssnat på folks historier. Jag har alltid älskat förlossningsberättelser på bloggar och liksom läst jättemycket av det. Och sen så försökte jag så här, ja, men det tror jag att jag tog med mig av att ta in alla de här olika förlossningarna. Det var så här, okej, okay, inte en enda har varit samma. Ingen har berättat samma historia. Allas är så sjukt olika. Mm. Vilket gör att jag kan inte förbereda mig på att det kommer vara på ett visst sätt. Så här, går en förlossning till.
Precis.
För att det är ingen som verkar ha samma typ av förlossning. Så att jag får helt enkelt utifrån det jag har läst och sett och tagit in. Vad tror jag att jag kommer vilja? Vilken typ av bedövning tror jag att jag kommer må bäst av? Mm. Hur tror jag att jag kommer vilja föda? Vad tror jag att jag vill ha för stämning i rummet? Utifrån hur jag fungerar som person. Mm. Och ja, det var det jag hade att gå på. Och jag tänkte mycket på min förlossning. Och tänkte mycket på vikten av min egen inställning i förlossningen. Och jag fokuserade jättemycket på att inte vara rädd. Jag läste Föda utan rädsla och gick också den profylaxkursen. Och där handlar ju mycket om vikten av att faktiskt bara inte vara rädd för smärtan. Att det är den som gör att vi blir så låsta. Så jag hade verkligen inställningen av att hur ont det än gör, så jag kan inte göra någonting för att det ska sluta göra ont. Alltså om jag ber om alla smärtstillande i världen, och så får jag det, och så gör det ändå skitont. Alltså jag kan inte göra någonting, barnet ska ju ut. Mm. Jag kan ju inte ångra mig. Jag kan inte gå därifrån. Jag kan inte... Så det enda jag kan göra, det är att hålla ut. För till slut kommer han ju komma. Och det var den inställningen som jag liksom, ja, gick in i förlossningen med. Och
jag tycker det låter helt... Alltså, jag tycker det låter som att du är så klok. Du är ju väldigt klok. Men alltså, jag är väldigt imponerad ändå över att ja, men du var så förberedd. Och jag kan gjorde det utifrån dina egna tankar.
Mm.
Det känns inte som att du är så här... Det är klart att du påverkas av det du har läst, men kanske ändå inte påverkas så mycket av vad andra tycker och tänker.
Precis, jag valde ändå att kunna ta in det jag ville ta in, men inte ta med mig allt. Mm. Oavsett, jag fick, du vet, vissa av mina vänner som håller på med så här yoga och meditation, de var väldigt så här, du ska inte ta smärtstillande. Du kommer klara bara genom andning om du hittar rätt andning. Mm. Typ, det ska du klara. Och sen så var det precis. Och sen var det andra som var så här, det kommer göra så ont så du kommer dö, du kommer be om kejsarsnitt, du kommer liksom, du kommer aldrig kunna klara av det, man dör liksom. Och då var jag så här, okej, men måste det vara också några olika lag? Kan man inte vara båda? Kan jag inte använda andning som en liksom ja, men, kraft i mig för att ta mig igenom min förlossning och be om epidural. Mm. Jag kan väl liksom göra allt som jag tror att jag behöver.
Precis.
Och det var så jag valde att göra det. Lyssna inåt och bara göra så, det som kändes rätt för mig själv. Liksom.
Så bra. Mm. Hur visste du att det var någonting som var på gång då?
Alltså det är också så kul att alla säger så här, jag hade skitmycket sammandragningar. Och då frågade jag runt mina kompisar så här, men hur vet man när det blir en värk liksom? Jag bara, för nu har jag de här kraftiga sammandragningarna som bara blev tätare och tätare ju längre graviditeten gick. Jag hade molvärk i ryggen, du vet, som mensvärk som kom och gick ganska kraftigt. Verkligen som att jag hade mens liksom.
När var det här i graviditeten?
Från vecka 34 hade jag det. Och det var så här, ja men ganska mycket verkligen. Så jag gick ju bara och väntade på, alltså så här, jag bara, men när ska det här då bli en värk och hur vet man? Och ibland var jag ju nästan lite orolig så här, tänk om det här är verkar utan att jag förstår. Mm. Alltså så här, jag bara, jag vet inte. Och så sa alla, man vet när det är en förlossningsverk. Man känner.
Lilla gumman.
Ja, och då var jag så här, vadå man känner? Men sen så det jag liksom förstod var det alla sa var att jag hade ju ganska ihållande mensvärk. Och det folk sa var att så här, när det är förlossningsverkar så kommer mensvärken som i en våg och sen försvinner den.
Just det.
Liksom att det är en verk. Inte liksom att du bara har verk, nej, utan att, nej, det är precis en verk. Mm. Så då var jag och gjorde en hinsvepning på min BF. Och när jag gick därifrån så kände jag direkt att något kändes annorlunda i kroppen.
Att du kände det direkt?
Ja, men då var jag så här, det kan ju vara placebo för att nu vill jag ju bara att han ska komma. Så jag höll mig lugn. Och morgonen, på natten så vaknade jag flera gånger av att bara min kropp känns annorlunda. Och det är svårt att beskriva. Det var bara konstig känsla i kroppen. Mm. Och på morgonen så gick jag upp tidig morgon vid 5:30. Och då så började jag liksom tajma verkarna. Och laddade ner en sån verktimer. Och då var det exakt det folk beskrev. Den här liksom mensvärken som kom som en våg i samband med en sammandragning. Liksom. Mm. Att jag kände att nu drar magen ihop, liksom ihop sig. Det kommer mensvärk. Efter en minut så lägger den sig och sen känner jag ingenting. Och så då började jag tajma och det hade ungefär 6 minuter mellan mina värkar. Mm. Så, och då höll jag mig helt lugn. Liksom. Jag tyckte att det kanske på smärtskalan gjorde 2 av 10 ont. Liksom. För mig, och Damon kom upp och han drog iväg och spelade tennis och jag låg upp hemma och kollade på serier. Sen skulle vår städfirma komma och då ville jag gärna städat för att jag kände att jag bara, men nu blir det nog ett barn. Och jag bara, det är skönt att komma hem till ett städat hem. Så jag bara, men vi drar iväg och hittar på något och blir det panik, då åker vi bara hem och hämtar BB-väskan och så drar vi till BB. Så vi drog till våra kompisar som hade fått barn 10 dagar innan oss och träffade deras lilla Tuva och åt glass och drack kaffe och bara det hade mysigt. Det jättemysigt. Och då var jag verkligen så här, jag satt och pratade på men var 6:e minut, då var jag tvungen att i en minut. Och sen var det som vanligt. Och jag märkte på mina kompisar.
Som en filmscen liksom.
Ja, och jag märkte på mina kompisar att de var så här, men du ska ju inte föda någon barn. Alltså, vad håller du på? Om du ska föda barn sitter du inte här och snackar skit och fikar. Liksom. Alltså så här, det här är ju, för vi bara, vi tror att vi kommer åka in ikväll. De bara, men nej, det kommer inte. Alltså, kolla på er. Ni sitter liksom, va? Nej. Och efter det gick vi hem till Damons kusin och tog en kaffe där. Och då var det också så här, jag bara, jag verkar typ. De bara, nej, sluta. Och sen när vi hade varit där någon timme, då sa jag till Damon att, men nu är det dags att åka hem. Nu känner jag att, men nu orkar jag inte. Jag behöver åka hem liksom och fokusera. Nu, men det börjar göra ondare. Då sa vi hej då till dem. Jag är övertygad om att ingen fortfarande trodde att jag skulle åka in samma kväll då. Och så fort vi sätter oss i bilen och jag slappnar av, då känner jag att de kommer lite tätare. Då är det som att kroppen liksom är redo. Mm. Så jag åker hem, vi äter middag och sen efter middagen så lägger jag mig i sängen. Och liksom värmer vetekuddar och bara börjar liksom ta verkarna. Och då har jag ungefär 3-4 minuter mellan mina verkar. Mm. Och så ringer jag in och då finns det såklart ingen plats. Vilket är det som jag tror att alla är jätterädda för. Mm. Man pratar ju mycket om liksom förlossningsvården och bristerna inom den. Och det här med platsbrister och vad som händer med oss kvinnor i det. Mm. Och ja, jag vet ingen som inte har varit jätterädd för att inte få plats. Men det gjorde också att jag var väldigt förberedd. Mm. Så jag visste när jag ringde att det är ganska stor risk att de inte har en plats till mig. Mm. Och då får jag känna in. Behöver jag hitta ett nytt sjukhus? Ska jag be om det direkt? Vad ska jag göra? Liksom. Så jag ringde in och så sa jag att det började bli dags. Jag hade 3 verkar på 10 minuter. Och då sa de att det var fullt. Och så frågade jag, när tror ni att ni skulle kunna ha ett rum till mig? Och då sa de att, men det ligger några och föder nu. Så att om du kan vänta ungefär 1,5-2 timmar så skulle vi kanske kunna ha ett rum redo till dig. Och jag ville föda på BB Stockholm. Och där har man ju bara 6 rum. Det är ju jättelitet. Men då kände jag så här, men jag väntar 1,5-2 timmar. Och när jag ringer tillbaka, om de inte garanterar en plats då, då säger jag att okej, men jag hittar en ny nu. För då behöver jag åka in liksom.
Alltså jag är så impad över dig. Att du är så här förstagångsföderska. Och kan vara så här lugn ändå är det. Det är men, ju ascoolt.
Men det är så jävla häftigt vad man kan göra med sin egen inställning. Och jag är inte, jag liksom, jag förstår att alla har ju olika smärta. Gräns, alltså ens eget sätt att handskas med smärta. Alltså jag, så här, jag är inte tuffare än någon annan för att jag klarade av att hålla mig lugn hemma. Precis som att jag tycker inte att den som klarar av att föda utan smärtstillande är tuffare än någon som använder smärtstillande. Utan alla har olika nivåer om man utgår ifrån sig själv. Men för mig blev det tydligt att med min egen liksom, mentala kraft så kunde jag hålla mig lugn, sansad och liksom, kontrollerad. Och det är jag jävligt stolt över. Liksom.
Verkligen, det ska du vara.
Så när jag ringde sen då, andra gången, då kunde jag inte ringa. Då fick Dima ringa. Då var det liksom, du vet när man... Den. Det är liksom, alla som har fått barn vet hur den känns. Och då, tack gode Gud, så var de så här, vi har ett rum redo. Ah, det är bara att komma.
Och vilken känsla.
Ja, men det var så jäkla skönt. Men då började nästa rädsla för mig. Jag vet inte om du kände den så här. Men tänk om jag inte har verkar. Tänk om jag kommer in. Och så säger de så här. Men tror du att du ska föda barn? Du är inte ens öppen. Hej då. Alltså, så jag bara, tänk om jag kommer in. Och så säger de så här. Du är öppen 1,5 centimeter och du har inga verkar. Det här är liksom bara sammandragningar. Gumman, om du trodde det här var en förlossning.
Vänta bara.
För att det är ju ändå, jag har ändå många vänner som har förklarat sin förlossning lite på det sättet. Att de har åkt in i vad de har trott varit verkar. Och så har det varit så här, nej men det här är bara sammandragningar. Du måste åka in och komma tillbaka om några dagar. Och då har de blivit skräckslagna i att så här, okej, vad fan är det som ska komma? Om jag tycker att det här gör ont, vad är det,
precis,
hur ont ska det göra? Liksom. Så vi åkte in och jag förbjöd Damon att ta med våra saker in. Jag bara, lämnar dem i bilen. Och Damon bara, du är ju sjuk i huvudet. Och så kom vi in och så gjorde de kontrollerna. Och då direkt så sa de att, nej men du ska föda barn. Ni kan hämta era saker, ni är här för att stanna. Och det var en sån fantastisk skön känsla. Ja. Att vara så här, okej, nu gör vi det här.
Och jag har liksom inte inbillat mig att, nej, det är något.
Precis. Också lite läskigt så här, okej, då kör vi då. Alltså så här, jag kommer inte åka hem härifrån utan ett barn. Det är en helt absurd känsla. Och helt overklig för mig i alla fall att ta in.
Det går ju inte att föreställa sig överhuvudtaget.
Det gör det ju inte. Nej. Och man vet heller inte så här. Jag förstår ju rent liksom. Ja, men jag kan ju sätta mig in i rent teoretiskt att jag kommer åka härifrån med ett barn. Jag har ett barn inuti mig. Jag känner det sparka. Jag har ont. Jag kommer trycka ut och jag kommer åka hem med det. Men jag kan ju inte förstå hur det känslomässigt, nej, kommer vara.
Absolut.
Det var helt omöjligt på något sätt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, sen sattes förlossningen igång. Och då, enda gången jag avvek från liksom det jag själv kände att jag behövde, det var när jag kom in och då frågade jag när jag kunde få epidural. Mm. Och då sa man att du kan få en redan nu, men vill du testa lite lustgas? Mm. Eftersom att du har tacklat verkarna så bra hittills. Mm.
Sa de hur öppen du var när du kom
ja,
in?
Ja, då var jag 3 centimeter. Ja. Och då var jag så här, okej, men jag testar då. Mm. Och då testade jag lustgas. Och redan första verken jag tog lustgas så började jag kräkas. Ja. Och då sa de att men det kan ta lite tid att vänja sig, så testa lite till. Och då bestämde jag mig att men jag testar 10 verkar. Mm. Så jag testade i liksom en halvtimme, 3/4 kanske. Och jag bara kräktes och kräktes och kräktes. Jag tyckte att det kändes precis som att ha en fjortisfylla. Mm. För många säger att det är en så här skön fylla man hamnar i. Och för mig var det min värsta fylla, den jag låg och kräktes liksom i en buske. När jag tog min första fylla som 14-åring.
Ja, det är inte roligt.
Nej, men du vet, det var ju vidrigt. Jag fick liksom vidriga flashbacks. Jag bara, vad är det här? Och så var jag så här, men det kanske släpper. Så jag fortsatte ändå lite till. Mm. Och sen till slut, jag bara, det går inte. Och vid det laget så här, då bara låg jag i min undersköterskas famn. Och hon liksom låg och klappade på mig. Och jag bara kände så här, jag orkar inte. Nu vill jag, snälla kan jag få epidural nu. Mm. Och då kände jag också så här, nu har jag varit så duktig. Nu behöver jag få lite mer hjälp här.
Mm, precis.
För att jag kände att nu orkar jag inte mer. Om jag ska orka krysta ut det här barnet om många timmar, då behöver jag få kraft. Mm.
Så och då bara dessutom blivit av med all energi som du hade in, alltså maten som
precis,
du hade i dig.
Precis, jag har också kräkts ut allt. Så jag kände ju kroppen bara blev svagare och svagare och svagare. Mm. Och jag bara, men nu måste jag få liksom, jag måste återfå kraft. Den kraften jag hade när jag kom in till sjukhuset, där måste jag få tillbaka. Så då bad jag om epidural och såklart, det är ju en, max en timmes väntetid. Och såklart tog det en timme för mig. Så att,
men hur var den väntan liksom, när man har bestämt sig?
Och den så var bara vidrig. Då var jag, men då var jag så borta. Då bara låg jag i hennes famn. Du vet, när varje verk kom så kommer jag ihåg hur jag bara, nu kommer den. Och du vet, jag bara liksom tog hennes hand och så här drog mot min kind. För jag bara kände det här enorma, liksom, ja, men känslan av att jag behövde bli omhändertagen. Mm. Och det är ju någonting också med en kvinnlig famn som är väldigt, ja, men jag behövde i alla fall den. Jag älskar Damon och han gjorde ett fantastiskt jobb där inne. Men just då när jag var så borta så var det just den här moderliga famnen hjälpte mig. Men jag var helt väck. Alltså jag kommer typ inte ihåg den timmen. Jag bara kräktes och var helt borta. Och det enda jag tänkte var så här, håll ut. Mm. Håll ut, Michaela. Alltså varje gång du kräks så är det i alla fall ett steg närmare att någon kommer komma och rädda dig. Mm. Och när narkosläkaren kom in, att jag bara mumlar. Jag älskar dig, tack för att du äntligen kom. Jag lovar jag ska ligga helt stilla. För det var ju så här, det första han sa var så här, kan du ligga stilla i verken? Och jag bara, jag lovar jag ska ligga helt stilla. Och då väntade han verk bara för att se så att jag kunde ligga helt stilla. Och då kom jag ihåg att jag rörde mig inte en millimeter. Mm. Fast man vill ju liksom vrida på sig för att det gör så ont.
Det är jättesvårt.
Men jag kom ihåg att jag bara, jag måste ligga still för annars får jag inte den här liksom det här smärtstillande. Jag bara, jag måste fokusera nu. Så låg jag still och så fick jag epiduralen. Och i 5 minuter efter epiduralen var jag som vanligt igen. Och det var ju... Alltså jag respekterar hatten av till alla som väljer att inte ta epidural som smärtstillande. Men för mig var det himlen på jorden.
Mm.
Jag tyckte det var så otroligt skönt att återfå min kraft och få känna mig som mig själv.
Mm. Medveten.
Precis. Taget, liksom. Alltså jag bara, bam, okej, jag är tillbaks. Vad hände precis? Jag har gått igenom helvetet. Ja. Och vid det laget när jag fick epiduralen var jag kanske uppe en typ 5 centimeter. Så jag bara, jag har gått igenom helvetet. Jag har tagit mig ur det. Nu ska jag bara ladda om. För snart om några timmar ska jag in i nästa helvete som epiduralen heller inte hjälper mig igenom. Och det är ju kryssningen.
Mm.
Så jag bara, om jag ska kunna trycka ut mitt barn, då måste jag måste lugna mig själv och hitta tillbaka. Så då tog jag liksom ett gäng timmar. Jag försökte sova, men det gick inte, för jag hade så jävla mycket adrenalin och var liksom förväntansfull. Men jag åt massa. Jag åt skitmycket godis. Jag drack saft. Jag och Damon satt och snackade skit. Jag hade bett om en aktiv förlossning i min journal, så jag höll igång väldigt mycket. Rörde på mig upp och gjorde squats och liksom höll igång. Vilket gjorde att jag då öppnade mig 1 centimeter i timmen.
Mm. Gud vad.
Och det var,
bra.
Ja, det var också så här, eftersom att så många säger att epiduralen, ja, men gör så att det stannar av. Mm. Och att det också kan vara lite mentalt jobbigt att, ja, men de gör ju kontroller var tredje timme eller vad.
Precis,
det är. Och det är jobbigt
så här, något, liksom.
Precis, mm. Att okej, du är upp en 5 centimeter, efter 3 timmar är du upp en 5 centimeter fortfarande.
Mm.
Det bakslaget är ju rätt tufft. Så att därför var jag så här, ja, men jag ska hålla igång så mycket som jag bara orkar. Så jag gick runt i rummet och jag liksom satt på pilatesbollen och squattade och gjorde benböj och allt möjligt. Mm. Och det visade sig ge med sig eftersom att jag öppnade mig till 10 ganska snabbt.
Gud vad skönt.
Och det var jätteskönt. Och sen
och då hade, alltså, epiduralen hjälpte så bra att du kände du någonting?
Jag kände liksom sammandragningar, men som jag hade haft det i 6 veckor innan.
Ja,
så var det ju så
här,
nej, men jag var så van vid det. Så att när varje sammandragning kom och magen blev spänd och hård, så var det bara så här, ja. Alltså det var liksom, ja, men jag hade ju lärt mig att leva med det, så det var inte jobbigt. Men annars så tog epiduralen bort alla liksom, de här kraftiga smärtorna.
Fan,
så det var bara sammandragningen som kändes. Så jag är också skitglad över att den tog så väl på mig.
Mm.
För det gör den ju inte för alla.
Nej, man kan ju, så var det för mig. Att jag, det hjälpte absolut, men det försvann liksom inte.
Nej.
Och så var det någon som, det tog lite snett den ena gången att det liksom hjälpte halvt, kan man säga.
Mm.
Och det var också så här, man fick ju ändå inte den här liksom pausen som man kanske hade behövt.
Det har också hört fler att den bara bedövar halva magen och sånt. Och det är ju skittufft, måste
det. Ja, då blir man också konstig. Det blir nästan konstigare. Jättefel. Ja, blir
nej, men det är, jag är ju bara tacksam när jag kände direkt att den här satte den skulle. Skönt. Liksom, tack. Tack universum.
Tack.
För att jag fick det här.
Ja.
Det är ju bara att vara tacksam för allt som går vägen under en förlossningsgång, liksom. Sen så jag hade personalbyte vid 7 på morgonen. När jag var uppe en 10 centimeter. Så när jag började liksom närma sig. Då är man också lite nervös. Mm. Okej, vad är det för gäng som kommer
nu,
komma?
Liksom.
Och då kom ett gäng som var i min ålder. Så lite yngre. Då var min första reaktion att, vad är min mamma? Liksom?
Mm,
ja, men jag hade haft 2 mammor som hade klappat och myst och du vet med den här trygga erfarna handen.
Mm.
Och sen kom de här liksom nya personerna som var i min ålder. Men samma sak där, så handlar det mycket om inställning. Att min första inställning var nej. Och sen så kände jag in och så kände jag så här, men shit vilken energi de här kvinnorna kommer in i. De är hungriga, de är på tårna, de har sån jävla energi. De är så här, ja, barnet ska ut, nu kör vi, let's go. Liksom. Och det var helt fantastiskt när jag väl liksom vände om.
Mm.
Och jag hade också bett om en lättsam stämning i rummet, i min journal. Så att de verkligen tog det tillvara och bara var så glada. Vi satt och snackade skit, vi drack kaffe, vi åt frukost. Alltså, det var hur härlig stämning som helst. Det var en praktikant med som var jättehärlig. Jag sparade stamceller via Cellaviva.
Mm.
Så att jag hade en personal från Cellaviva på plats, en undersköterska.
Det är jätteintressant.
Mm, så att hon...
Hur funkade det? Var det någonting du märkte av, eller det bara skedde automatiskt?
Alltså, vi hade ju bokat henne då, och det var ju lite så, jag var lite orolig, så okej, ska hon vara med under förlossningen eller? Det känns ju lite weird.
Just det.
Men det visade sig vara, alltså det är ju ganska dyrt att spara stamceller, men så här i efterhand så kan jag på fullaste allvar säga att jag hade kunnat betala de pengarna bara för att få ha Majsan på plats.
Okay.
Hon kallades Majsan. Alltså hon kom vid typ 5 på morgonen. Och hon var ju väldigt så här: hej, jag är här nu. Jag ska ta min stamceller till liksom Cellaviva. jag kommer inte liksom störa er, jag kan bara ute i korridoren i ett annat rum, jag finns här när ni behöver mig. Och hon har jobbat, eller om hon liksom jobbade deltid på BB Stockholm som undersköterska, så hon hade en jättegod relation till personalen, alla kände ju henne. Vilket gjorde att hon kändes bara som en extra person.
Precis, som inget okänt element.
Nej, så istället för att ha då en undersköterska och en barnmorska som kommer och går i rummet, så hade vi Majsa som var med oss i rummet under halva förlossningen liksom, och under slutskedet. Det var helt fantastiskt. Så vid någon tidpunkt på morgonen när så här Damon blev liksom trött och var tvungen att gå och lägga sig, och jag kände så här: okej, men ska jag bara göra det här kriget själv eller? Vem är det som födde ett barn här? Du eller jag, älskling? Då var liksom Majsan där. Och du vet, mitt vatten gick och Dante hade bajsat i fostervattnet, så att det, jag läckte ju bajsvatten. Det är inte så nice liksom. Och hon bara, du vet, hon bytte mina trosor, hon torkade liksom på golvet, hon bara hjälpte mig att gå runt, hon höll i mig när jag skulle byta positioner. Alltså hon var fan min ängel.
Gud, vad härligt.
Och jag är så jäkla glad för att hon var ett så otroligt stöd för mig. Och i efterhand sa både jag och Damon såhär, gud, bara hon var ju värd att betala hur mycket som helst för. Vad skönt det var att ha hennes stöd på plats hela tiden. Och det var någon gång, ja, men jag kände att kryssning, att det började bli dags att krysta. Och då liksom pratade jag med henne. Jag bara, jag tror att det börjar bli dags. Och, ja, men som alla säger, du vet så här, ja, det känns som att man ska bajsa. Klassiken. Och jag bara, det känns som att jag ska bajsa. Och hon bara, okej, okay, bla bla bla. Var liksom så bra support. Och då kunde hon gå och hämta liksom de andra. Så att i slutändan så var vi ju...
Som en doula nästan, ja, du hade med dig.
Ja, hon var liksom som en doula. Ja. Det var exakt så hon blev. Så i slutändan så var vi 6 personer då totalt i vårt rum. Så 4 personal och så jag och Damon. Och det var så himla härligt, för att det kändes lite som att man typ satt och fika. Alltså, kändes typ som ett av våra influencer-events som vi går på. Alltså, så var det typ. Det var
men jävligt bra goodiebag att ta med hem.
Precis, bästa goodiebag. En ovärdelig. Nej, men så det var en sjukt skön stämning. Och sen så när det var dags att krysta så var det... Ja, men då kände jag ju tydligt att nu, det trycker ju neråt. Alltså det, där kände jag att okej, jag har epidural och den, det här är någonting helt annat. Men då hade jag ju fått flera timmar att förbereda mig för det. Så där kunde jag ju också bara så här, gå in i mig själv och så här, nu måste jag hitta kraft här. Och ju mer jag fokuserar på att blicka inåt och hitta min inre styrka, desto lättare och snabbare kommer det gå att få ut Dante. Så jag satte mig på förlossningspallen. Och så fick jag en krystvärk och då testade jag liksom att krysta, och då kände barnmorskan och sa att nej, men så här ska du trycka liksom, och kände med sina fingrar. Men här, nu har du hittat rätt teknik.
Gud, och sen, vilket bra samspel.
Ja, jättebra. För jag var så, jag bara, hur vet man hur man ska krysta? Okej, alla säger, ja, men som att du ska bajsa, men jag känner, det är ju inte där det kommer. Jag känner ju att det kommer från mellan ben. Så hur ska jag veta hur jag ska trycka? Och då sa hon att, men jag stoppar in mina fingrar och så kan jag säga till när du hittar rätt. Hon bara, så testa och tryck lite. Då testade jag liksom lite olika, så sa hon, nu, fortsätt. Och så tryckte jag, och hon bara, där. Så där ska du krysta. Det var jag jätte... Och det kan ju vara ett tips. Nu
precis,
gjorde hon ju bara det.
Tips.
Men det kan ju vara ett tips och kanske... be sin barnmorska om det. Så här, kan du hjälpa mig att försöka hitta rätt teknik? Så att man får den hjälpen. För jag tror att, att hon hjälpte mig med det så på en gång. Gjorde nog att det gick så smidigt sen med kryssningsarbetet. För att totalt tog kryssningen 30 minuter. Och jag hade, den gick på 6 krystvärkar. För jag hade 5 minuter mellan mina värkar. Så att det var då den första det hittade rätt. På den andra så säger hon att, gud vad långt hår han har. Och jag bara, what? Och då får jag känna hans hår. Då känner jag liksom hans hår mellan mina ben.
Hur var det?
En enorm känsla. Absolut en av de fram tills då mäktigaste känslorna jag upplevt. Och jag fick en sån otrolig adrenalinkick av det. Och där, som du säger, kände ett otroligt samspel med alla i rummet. Jag kände så här, nu gör vi det här, hörni. Och jag kände mig... jag vet att Kinsa sa i sin förlossningsvideo att när hon hade sin kryssningsfas så kände hon så här, varför ingen som hjälper mig? För att det gjorde ont och det var jobbigt. Och jag var så rädd att hamna i den situationen, och det hade jag sagt till dem, att jag vill inte känna mig utlämnad. Och jag kände verkligen när vi höll på att vi är ett team här inne. Jag får allt stöd jag behöver. Och de var liksom så jäkla pepp och härliga och boostande, och ja, men jag bara kände att vi var verkligen ett stort lag, inte bara jag och Damon utan faktiskt alla
hela
6
gänget.
Liksom.
Otroligt.
Ja, det var helt fantastiskt. Och sen så efter 3 veckor där så bytte jag till sjukhussängen, så liksom höjde de upp den så att man står på knäna och lutar sig. Och på den femte verken så kom hans huvud. Och det var ju också så jävla coolt. Jag tyckte verkligen, känslan när man känner att, men gud, det kommer ut ett huvud. Jag känner ett huvud tryckas ut ur min kropp. Mm. Det är en så mäktig känsla så att det går ju inte att jämföra med någonting annat. Och det gjorde så ont. Men jag kände liksom, ju mer jag tog i, desto mer kunde jag ju känna att han kom. Vilket gjorde att jag förstod att om jag bara fortsätter med det här fokuset och trycker, så kommer han ju. Medan om jag liksom avvaktar eller slappnar av lite, då kommer han ju inte, då kan han ju tillbaka. Så jag måste liksom, jag hittade verkligen kraften i att känna hur han kom närmare. Mm. Och så kom huvudet och sen så hade jag ju då 5 minuter mellan. Så jag hade ju hans huvud mellan mina ben i 5 minuter och efter typ 3 minuter började han skrika. Och det var ju det sjukaste. Och då står jag där och han börjar skrika och jag bara så här, har jag min bebis som skriker mellan mina ben? Alltså jag bara, det här är det sjukaste.
Minuter liksom.
Och då får jag sånt adrenalin, alltså tårna bara sprutar. Och det gör ju ont också.
Ja, så att, såklart.
Alltså, då minns jag hur liksom känslan var. Jag tog där. Samtidigt som jag bara så var det liksom. För att det var så mycket känslor. Mm. Och sen så när liksom till slut, när liksom nästa verk kom, då ramlade han ju nästan ut liksom själva kroppen. Mm. Och då var det bara så här, ja men bara total avslappning. Adrenalin som är liksom helt enormt. Jag var så stolt över mig själv. Vilket jag hoppas att alla kvinnor känner när deras barn kommer ut.
Verkligen.
Och de känslorna var nästan först. Innan det här med så här, okej, får jag se honom? Mm. Och det var nog också för att jag var så inne i min egna styrka. Min egna liksom urkraft. Så att det första var liksom så här, wow. Jag bara kände in hela min kropp och bara shit. Jag gjorde det. Fan vad jag är bra. Mm. Och jag hörde nästan ingen annan i rummet. Jag var helt inne i mig själv. Och bara så här, jag klarade det. Jag är så himla duktig. Jag förtjänar alla medaljer i världen. Bra jobbat. Liksom. Och sen var det så här. Då säger barnmorskan så här, vill du ta upp honom? Och då var jag bara, okej, eller är du med oss Michaela? Är du med oss Michaela? Och jag bara, ja jag är med. Hon bara, okej, vill du ta emot honom? Jag bara, ja. Och då liksom, okej. Och så tog jag upp honom. Och då var jag så här, wow. Och då var min första reaktion så här, fan vad gullig han är. Jag bara, bebisen brukar vara så fula när han kommer. Han är ju skitsöt. Vilket jag antar att alla mammor tänker. Så här, jag tror att jag är jätteunik i den känslan. Av att bara, men gud. Han är ju helt perfekt. Det var liksom det första jag kände att så här, han är perfekt liksom. Han tittade så här, han hade så stora ögon från när han kom. Så han liksom bara tittade. Det första han gjorde var bara spärra in sin blick i mig. Och jag bara, men gud, låg du verkligen på insidan av min kropp?
Det är så absurt.
Det är absurt.
Och det kan inte jag kan inte fatta. Nej. Det trots att jag har 2 barn. Alltså nej, så här, som du var inne på innan, teoretiskt ja. Men
nej, men det går.
Hur fan går det till?
Jag kan inte förstå.
Hur fan går det till?
Och vet, allt det man går igenom under graviditeten och också det här med att man känner sitt barn hela tiden. Det är ändå skitsvårt att förstå att det var han.
Eller hur? Jag håller helt med.
Den här personen som du lever på, det är helt sjukt.
Ja.
Och också hur man liksom typ glömmer bort smärtan och bördan och tyngden. Allt bara försvinner nästan i samma sekund som barnet kommer ut. Det är också helt otroligt hur också coolt hur kvinnokroppen fungerar. Mm. Men det måste jag också säga att så här, jag hade ju en liksom då enormt positiv förlossningsupplevelse. Men jag måste ändå säga att jag tyckte timmen efter var skittuff.
Mm.
Och det är ju någonting som kan vara så här bra att få med när man pratar om sina förlossningar. Att, när han hade kommit ut så märkte jag på mig själv att jag kände ett enormt behov av att liksom, då vill jag bara vara själv. Mm. Då kände jag att nu tillhör inte min kropp någon annan. Nu är den min. Mm. Men jag var ju tvungen att sys. Och moderkakan ska ut. Och livmodern ska börja dra ihop sig. Och det är ju ett ganska kritiskt skede.
Mm.
Vi skulle klippa navelsträngen. Cella viva skulle ju ha blod från navelsträngen. Och en bit av navelsträngen. Till sparandet av stamceller. Så att det var ju väldigt mycket som hände tiden direkt efter. Och där var jag verkligen tvungen att så här, kämpa mentalt för att inte tappa det. Och inte bli ledsen och känna att så här, jag nästan fick panik. För att jag kände att jag var på väg mot panik. Att jag bara, bort från min kropp, vill jag bara skrika. Så här, min kropp är min nu. Och så kände jag lite så här, nu har jag varit så himla duktig. Kan jag inte bara få vila en sekund? Jag måste liksom få slappna av här. Jag orkar inte. Och det gjorde ont när de tryckte på magen. Och det var liksom jobbigt och, när de skulle sy ihop. Och jag kände att så här, nej men nu vill jag inte mer. Kan jag bara få en paus?
Det minns jag också från första, framförallt. Jag var inte alls beredd på att det här med att liksom när moderkakan ska ut, att det kan göra ont. Eller liksom att det är en rätt stor grej egentligen.
Precis.
Inte för alla, för en del kan vara superenkelt. Men för många är det ju både smärtsamt och kan vara jobbigt och svårt att få ut.
Verkligen.
Och det, precis som du säger, man trodde ju att man var färdig.
Precis.
Men så är det massa.
Och så är det mer till. Och så här, jag visste att det kan vara lite kämpigt med moderkakan. För en av mina vänner fick operera ut sin ganska, bara någon månad innan mig. Så då förstod jag att så här, det är ju rätt tufft liksom. För hon, det var ju så här, okej, den kom inte ut på över en timme. Och då till slut fick de ju operera ut den. Så jag var förberedd på att, men det kan ju ta en timme bara försöka få ut moderkakan. Jag kanske kommer behöva opereras och sånt. Så jag visste det, liksom rent teoretiskt. Men jag kände hela min kropp att så här, aj, sluta, nej. Nu måste jag bara få vara. Så när de hade sytt ihop mig och liksom allt var klart och de kom in med den här klassiska förlossningsbrickan och så liksom tog de Dante ifrån mig och lämnade över till Damon och Damon liksom fick sin första stund med Dante. Då var det så här, tack universum, jag behöver bara få andas. Och då liksom låg jag där i sjukhussängen. De hade liksom tagit bort alla sörjer. Du vet ju också, så här, du ligger ju där i dina egna sörjer. Det plaskar ju under dig. Liksom. Och där kände jag också, men gud, jag vill bara bli ren. Det här känns inget bra. Det är liksom, jag bara, det är oskönt. Så att när jag bara hade fått på mig, du vet, så här, en fräsch sjukhusrock, ett par liksom fräscha nättrosor, en gigantisk binda, en kopp kaffe och ett par rostmackor. Och Damon satt med Dante, det var också första gången jag var själv i min kropp på 9 månader. Det var så här, yes. Det var typ den mysigaste stunden jag har haft i mitt liv, tror jag. Det var så här, den kvarten som jag bara låg där helt i fred och tog några djupa andetag. Det var helt fantastiskt. För sen fortsätter ju kriget.
Ja, ja.
Med allt vad det innebär.
Ja, ja.
Alltså, det är ju inte så, det var den kvarten av vila. Och sen var det ju bara, okej, jag har ett spädbarn, det kan dö när som helst.
Paniken.
Sen bara, jag ska få igång amningen. Det går skittufft, det är ju asont, det går in knappt. Okej, han börjar spy fostervatten mitt i natten. Okej, jag råkade liksom, hans arm råkade fastna lite konstigt när jag skulle amma honom. Den är bruten. Okej, jag ska byta första blöjan. Nej, det går inte. Alltså, det är liksom, sen är det ju bara allt det där.
Så krig är rätt
jag
ord.
Behövde den där kvarten för min jävla rostmacka.
Tycker jag alla nyförlösta mammor förtjänar.
Nej, men alltså, den ska man njuta av, för sen fortsätter det ju. Och som sagt, det är ett krig liksom.
Hur gick det för dig med anknytning och så? Kom det naturligt direkt eller?
Jag kände absolut en stark anknytning från första stund. Och jag kände direkt, just eftersom han liksom öppnade de här stora ögonen, det kändes nästan övernaturligt. Det var typ en spirituell upplevelse. Väldigt likt liksom där den känslan jag kan hamna i meditation. Någonting sånt upphöjt till 1 miljon var det. Att bara se. Han var liksom så ren. Mm. När människa kommer till världen så är det så otroligt rent på något sätt. Mm. Och att få se honom och det var helt otroligt. Men jag var också så slut i kroppen. Och det var också så att direkt skulle den här amningen påbörjas som var väldigt smärtsam för mig och väldigt jobbig. Och det gick inte riktigt i början och det var verkligen liksom kämpigt. Så då kände jag att så mycket fokus var på liksom mycket kroppsligt som skulle fungera eller inte fungera. Också hur kroppen känns efter. Och det är ju verkligen som att, ja men det är otroligt tufft. Och det gjorde ju att, inte att jag liksom anknytningen till honom inte fanns. Utan mer att jag var kände att så här, shit, vad fan är det jag har gett mig in på? Alltså vad är det jag har gett mig in på? Och första månaden var så jävla tuff med honom. Och då kunde jag nästan känna ibland att så här, är det här jag längtat efter i hela mitt liv? var det här jag längtade efter? För det här är faktiskt inte så nice.
Falsk marknadsföring liksom.
Mm. Jag kände så här, den här mysiga bebisbubblan alla pratar om, jag kunde inte alls relatera till den. Och jag kände mig dålig. Jag kände så här, men gud, folk skaffar barn hela tiden. Och alla verkar klara av det jättebra. Mm. Varför gör inte jag det? Varför tycker jag att det är så jobbigt att ta hand om mitt barn? När alla andra verkar tycka att det är jättelätt att ta hand om sina barn. Mm. Och det blev också...
Med betoning på verkar.
Precis, för att så är det inte. Nej. Men det var den känslan jag hade. Ja, fram till att jag började liksom själv öppna upp mig och då fick in människor som verkar känt exakt samma sak som jag. Mm. Men det var liksom... Jag kände att så här, gud vad det här inte var som jag hade tänkt mig. Gud vad det här var tuffare. Mm. Och gud vad det här inte är kul. Liksom. Det här är inte kul. Det här är bara, varje dag är bara ett krig och en kamp om att han ska överleva och att vi ska överleva. Mm. Och det gjorde ju också att jag skämdes ganska mycket. För att jag kände mig som en så jävla dålig mamma till honom. Jag bara, alltså, hur kan jag tycka att det är så här jobbigt? Mm. Jag verkar ju vara sämst. Alltså jag tycker ändå att jag är en person som du vet, jag har gjort karriär, jag har ett bolag med anställda, jag omsätter några miljoner, jag har skrivit flera böcker, jag har gjort en del grejer som så här, inte vem som helst kanske bara går och gör. Mm. Och så tänker jag så här, men om jag har liksom klarat av saker som jag har varit så stolt över i mitt liv och sen ska jag göra det här som alla gör och jag klarar inte det. Mm. Jag gör inte. Alltså jag behöver hjälp. Jag började liksom efter en vecka så här, kan jag anställa någon nanny på heltid? Liksom, jag behöver typ ha hjälp. Kan någon flytta in här som bara hjälper oss? För jag orkar inte. Och det kände jag en månad. Så kände jag att det här är inte för mig. Alltså. Jag måste härifrån. Alltså jag kände att liksom, ja, men typ, finns det någon flyktväg? Vad är det jag har gjort? Och efter en månad, han har varit en riktig magbebis. Så han bara skrek och skrek och skrek en månad. Och
nästan det är tungt alltså.
Ja, och nästan på pricken när han fyllde en månad. Vaknade han en morgon och bara tittade så här. Och det var nästan första gången han tittade utan att gallskrika. Mm. Liksom. Som han inte åt eller sov. Mm. Utan bara var vaken utan att skrika.
Och bara var nöjd. Liksom. Ja.
Och liksom, jag och Damon tittade på honom och så här, liksom avvaktade. Så här, okej, nu
han kommer tar det sats. Nu kommer det.
Vi bara, han tar nog bara ett djupt andetag. Ja. Och så gick det 10 minuter och vi bara, men gud, han skriker inte. Mm. Och sen bara så här, var han jätteglad hela den dagen. Och vi sa, men gud, så här, vi gick ut på en promenad för att i vagnen var han ändå hyfsat lugn. Så gick vi ut på en promenad och så här, vi kanske kan sätta oss och äta lunch någonstans. Ska vi testa? Ja, och så satte vi oss åt lunch någonstans. Tog ett glas bubbel typ och så här, nej men gud, han skriker inte. Han vaknade utan, alltså han vaknade typ mitt under lunchen. Och du vet, vi båda bara,
ja, nej.
Du vet så här,
flyktvägen.
Var liksom beredda på att börja kuta ut ur restaurangen. Så bara låg han och kollade typ i vagnen. Jaha, okej, vad är det som händer? Mm. Och efter det så blev han en... Efter det har han haft jätteont i magen, men på ett mer normalt sätt. Mm. Inte det här panikartade som liknade kolik, men som aldrig utvecklades till det. Utan han liksom... Ja, men han har haft ont i magen sedan dess och har fortfarande det, men... Han är glad liksom mellan varven och han har inte ont i magen dygnets alla timmar. Mm. Och det blev en hel omvändning för oss. Ja, och då kände jag att anknytningen till honom och min kärlek till honom tog en ny nivå. Mm. För att det som försvann... jag tror att min kärlek till honom såg likadan ut även innan. Men det som försvann var min egen panik, dåliga samvete, trötthet, ångest. Mm. Det minskades. Mm. Att jag kände att så här, men gud, okej. Okay. Det kan vara så här att ha en bebis också. Mm. Och det här är faktiskt ganska mysigt. Och det gjorde ju också att jag fick lite kraft. Mm. Så att om jag var själv med honom och Damon var iväg på något möte eller på jobbet eller något sånt. Och han började skrika, då kände jag så här, det är lugnt. Jag har energi, jag orkar ta hand om dig älskling. Vad behöver du? Jag finns här. Mm.
Medan power.
Ja. Och innan det hade det ju bara varit så här, åh nej, inte mer, jag klarar inte mer. Kan du bara vara tyst liksom? Mm. Herregud. Mm. Oj, alltså, vet, jag kan inte ens tänka mig på BVC när vi var där och hade hembesök och så storm så här. Det börjar luta åt kolik, så var beredda på att det kan bli det. Men det kan också svänga om, så att ni är beredda. Och vi bara, okej, jag började stålsätta oss för att, men då kommer det vara så här i 3 månader. Mm. Och sen så gick det över då efter 1 månad. Och då bara kände så här, alltså de föräldrarna som får kolikbebisar. Alltså om någon som lyssnar har en vän, en familjemedlem, en släkting eller en partner, liksom, eller vad som helst som går in, alltså är mamma till en kolikbebis, gör allt ni kan för att underlätta för det. Mm. För att det kan nog bidra till seriös depression. Alltså. Mm. Gör allt. Mm. Kom dit och bara sitt och gå runt och vagga. Ta bebisen, sätt den i babybjörnen och gå du i 2 timmar med bebisen.
Så bra att du säger det. För jag tror att också många, inklusive mig själv, som inte själv haft kolikbarn, inte inser. Alltså jag hade också framförallt, eller egentligen bara med mitt första barn, en tuff start. Ja. Men det var mer kanske relaterat till lite jobbig förlossning och sådär. Ja. Och hela omställningen att bli mamma. Men jag har en kompis som liksom nu så här när hennes barn är 5 år berättat, liksom berättat vidden av att hon hade ett kolikbarn. Och hur jobbigt det var. Och man bara, men gud, varför sa du inget? Jag kunde hjälpa till. Mm. Men det är inte så lätt heller att säga. Eller man kanske inte själv fattar att det är kolik. Eller, och man blir deprimerad. Mm. Och det är inte så lätt att be om hjälp.
Nej. Så därför, så om man är anhörig och ser att någon har det tufft, sträck ut en hand. Mm. Och också, jag tror att många föräldrar säger, nej men det är lugnt, det behövs inte. Mm. Bara gör det.
Bara gå in och göra det utan att be om liksom fråga om man får hjälpa till, utan bara gör det.
För en av mina tjejkompisar, hon liksom kom hem till oss en dag och så var hon så här, hon bara, kan jag komma förbi och lämna Dantes present? Och så kände jag bara så här, nej men du kan inte komma, Dante bara skriker, det går inte. Mm. Men så liksom var jag så här, okej, men kom förbi då, men bara så att du vet, han är hysterisk typ. Och så kom hon och alltså hon bara, ska jag ta honom? Jag bara, nej men han är jättegrinig. Hon bara, här. Och så bara tog hon honom. Och sen gick hon runt med honom i 2 timmar. Och jag åt en så här kanelbulle och drack en kopp kaffe. Mm. Och jag hade alltså tårar i ögonen i 2 timmar. För att det var så skönt. Och jag kände så här, jag såg att han hade det bra i hennes famn. Och han låg och sov där typ. Och var så här lugn. Och då kunde jag bara slappna av. Och det var liksom en helt ljuvlig stund i mitt liv. Mm. Och när hon gick då var jag liksom gladare än vad jag då kanske har varit då på 2-3 dygn. Mm. Där jag bara har varit som ett UFO. Mm. Jag fyllde 32,5 veckor efter att Dante kom. Och då hade mina föräldrar ordnat med en födelsedagsmiddag för mig. Med liksom närmsta familj och släkt. Så vi skulle vara typ 10 personer hos dem. Och då hade de liksom fixat allting. Och vi kommer dit. Vi är typ 50 minuter sena. Eller om vi var 1,5 timme till och med. Alltså vi var så jättesena. Jag hade inte hunnit sminka mig eller göra i ordning mig. Vilket är lite tråkigt när man ska ha 30-årsmiddag. Dante var liksom bara otröstlig och ingenting vi hade gjort funkade. Jag får liksom få så dåligt samvete för att vi är så sena när mamma och pappa har varit schyssta och styrt. Vi kommer in dit, du vet, maten är typ kall. Alla har ju så här suttit snällt och väntat. Så jag bara, vi kan sätta oss och äta direkt. Och så sätter vi oss och så tittar min brorsas tjej tittar på mig och säger, men hur är det? Mm. Och jag bara brister ut i gråt. Alltså vet, jag bara, tårna bara forsar. Alltså jag bara, jag orkar inte med det här. Och det tror jag var så bra att de fick se det. För också typiskt vi kvinnor. Vi ska vara såna jävla super, alltså woman hela tiden. Så vi säger, nej men det är lugnt, jag orkar, det är skitjobbigt men jag klarar det. Mm. Fast man känner att jag håller på att drunkna. Mm. Och när de såg det, det så var det så här direkt. Min mamma bara, jag tar honom. För då liksom rullade vi vagnen inomhus. Hon bara, jag rullar honom, sätt dig och ät. Och hon liksom gick iväg så jag inte ens behövde se honom. Och sen så fort han började gnälla och jag var såhär, då var jag såhär, nej nu tar jag, alltså då kom liksom pappa och hjälpte till, sen kom min moster, sen kom, du vet, alla bara såhär, nej, sätt dig, drick ett halvt glas bubbel, ät mat och liksom slappna av en stund. Mm. Och det var nog bra att de fick se det så att jag kunde få den hjälpen då som jag behövde. Det räcker med små stunder för att man ska orka. Mm. Men får man inte dem, då är det nog risk att man börjar må väldigt dåligt.
Så viktigt. Jättebra tips. Nu ska jag släppa iväg dig för nu ska jag hämta din lille son.
Precis, som är med din mamma.
Ja, mysigt. Tack så hemskt mycket för att du
tack kom. Snälla.
Tusen tack Michaela Forni för att du ville dela med dig av din berättelse och alla dina ovärderliga tips. Tack också till dig kära lyssnare för att du är du och följer med i min podd. Puss för det. Om du är intresserad av det här med stamceller som Michaela berättade om, så googla på stamcellsbank för att hitta din närmsta. Och anledningen till att man tar just stamceller vid födsel är främst för att stamceller har en potential att användas i behandling för olika sjukdomar som kan uppstå genom livet.
Så det kan ju vara värt att titta närmare på kanske. Och hörni, välkommen nu till mammagruppen på Facebook. Och Vattnet går finns såklart också på Instagram. Och så har jag ju världens bästa nyhetsbrev till dig. Ja, om jag får säga det själv. Och det får jag ju, eller hur? Och i ploggen på torsdag, då kommer jag prata om amning tänkte jag. Så missa inte det. Tjingeling!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.